Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Ja, då säger vi än en gång hej och mycket varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Dagens Juridikpodden. Jag heter William Eriksson, sitter inte i någon flashy poddstudio tillsammans med dig Stefan Wahlberg, utan vi sitter som vanligt nu för tiden på olika håll i världen. Hur står det till?
Jag tycker att det är bra och jag känner en stor tillförsikt i Dagens Juridiks framtid med tanke på att man för första gången sedan jag var chefredaktör för snart 5 år sedan har gjort en rejäl makeover, heter det så. Man fixar till och gör en ansiktslyftning i både grafisk och i någon mening formmässig mening på Dagens Juridik sites. Och jag tycker att det har blivit jättebra. Jag vill understryka att jag inte har haft ett jota med det här att göra, utan det är sådana som du och min efterträdare, nuvarande chefredaktören Erik Tagesson och andra på redaktionen. Berätta lite grann hur ni har tänkt.
Ja, hur vi har tänkt, du vet hur det är, man fokuserar ju mest på journalistiken och vill att den ska bli så bra som möjligt, men det finns andra personer runt omkring som är bättre på det här med grafiska profiler och annat. Men ja, det var väl dags att uppdatera Dagens Juridik till den dagstidning som vi faktiskt är, och vi har bytt hela den grafiska profilen, vi har bytt lite logga, vi har anpassat sajten, och jag måste säga själv att det ser riktigt bra ut, och jag tror att man också som läsare kommer att kunna få en mycket bättre bild av liksom all den fina journalistik som vi faktiskt publicerar varje vecka. Att det inte bara blir en bloggliknande hemsida där det senaste inlägget hamnar överst och det tidigast publicerade inlägget hamnar längst ner, utan man kan leka lite mer med sajten och göra lite snygga vignetteringar och bygga liksom boxar och liknande där man liksom kan relatera inlägg till varandra och sådär. Så min känsla är att det här kommer gynna inte bara oss som jobbar med tidningen, utan framförallt den som läser den. Håller du med mig?
Ja, och det är det som är så kul. Det är ändå 100 000 läsare i veckan som ska ta del av det här, och då måste man hänga med sin tid. Och när vi nu dessutom har börjat då titta på möjligheterna och även har iscensatt en viss differentiering i journalistiken så att man som premiumkund kan få lite extra till livs då i en del mer avancerade artiklar och sådär, så tycker jag att det var på sin plats att man även då gjorde den här ansiktslyftningen. Och jag var inne själv på redaktionen igår var det ju när det skulle lanseras, och det, förutom att det var lite tekniskt strul där som det ju alltid är i sådana här IT-sammanhang på morgonkvisten, så måste jag säga att jag blev otroligt imponerad när det var up and running och jag fick se den här nya. Det är så fräscht på något sätt att få den här nya upplevelsen som då samtidigt inte är så omvälvande så att man måste börja från början och lära sig en ny identitet. För det tycker jag inte att det handlar om, utan det, ja, nej, jag är positivt överraskad, ska jag säga.
Vi kan väl uppmana den som lyssnar på det här att gå in och läsa. Jag tror att det är någon, om det är Peter Wahlbeck eller någon sån här lustig kurre, som lär har sagt någon gång på fullt allvar att ta dig en timme eller två och gå in på min hemsida och surfa runt lite. Då kan man ju fråga sig, kan man surfa runt på Peter Wahlbecks hemsida i 1 till 2 timmar? Det är jag tveksam till. Men på Dagens Juridik så kan man ju faktiskt surfa runt i typ 10 timmar och läsa, ja men, 100 000-tals artiklar bakåt i tiden också. Men jag uppmanar alla att gå in där och läsa om ni inte redan gör det. Om vi släpper den här intern marknadsföringen då, Stefan, och går över till det som faktiskt skrivs på Dagens Juridik, så har vår förhållandevis nya kollega ändå ju Karin Isaksson, som ni kände till från podden vi gjorde här för några veckor sedan, gjort en granskning som är publicerad idag, onsdag, när vi spelar in det här, som handlar om landets nämndemän. Och hon har tittat närmare på de här nämndemännen som får lämna sina uppdrag och kunnat konstatera att under förra året 2023 alltså, så entledigades åtminstone 42 nämndemän på domstolarnas initiativ och 15 nämndemän stängdes av. Och förbundsordföranden här för Nämndemännens Riksförbund, Stefan Blomqvist, han säger i en kommentar till Karin att det här är rekordhöga siffror, att det är en brant stigande kurva och att det är förödande för nämndemannasystemet, det här helt enkelt. Vi har pratat om nämndemän jättemånga gånger, vi har pratat om deras vara eller icke vara, det finns fördelar och nackdelar och så vidare, men hur mycket tror du här en sån här granskning och de här siffrorna spär på det nämndemannaförakt som jag tror ändå ibland finns där ute?
Alltså jag tänker då börja med vår nära lite tråkmånsen som jag alltid är när vi pratar om rötägg inom polisen och rötägg inom advokatkåren och rötägg inom åklagarkåren och så vidare, och säga att det finns då i runda slängar 8 500 nämndemän i Sverige och det här då utgör en exceptionellt liten minoritet utav dem. Men med detta sagt så kan man då övergå till den mer kritiska ståndpunkten i de här sammanhangen, och det är att det är beklämmande läsning i de fall som det här nu då har blivit belyst av Dagens Juridik i Karins artikel. Och det finns allt på en skala från att nämndemän sitter och mumsar smågodis medan man håller huvudförhandling om allvarliga saker i brottmål, till det som jag reagerar kanske starkast på är den här nämndemannen som anledning av att man släppte en frihetsberövad åtalad fri på fri fot, applåderade öppet i rättssalen och nickade glatt till den misstänktes då anhöriga som var åhörare. Och jag menar att så öppet ge uttryck för någon form av personlig åsikt i ett sånt här processuellt sammanhang, det är inte bara en bristande insikt i hur domstolar och ett rättssäkert system bör fungera, utan också helt förödande för naturligtvis tilltron, inte bara till systemet utan också till just nämndemannasystemet med allt vad det innebär, och inte minst som du själv sa inledningsvis med allt vad det innebär av tidigare kritik, och som Stefan Blomqvist själv säger här, ordförande i nämndemannaföreningen, att det ibland då till och med handlar om att förlöjliga nämndemän till följd av då den här typen av fadäser. Och helt oaktat vad man tycker om nämndemannasystemet som sådant, och det har vi som du själv nämnde pratat om så många gånger, så sätter det här fingret på att det kanske vore på sin plats att ha en helt annan typ av kanske urvalsprocess, men framförallt när det väl då blir skarpt läge, en uppdatering av vad faktiskt det som gäller, inte bara beträffande uppförande och uppträdande från nämndemännens sida i ett ohyggligt viktigt samhällsuppdrag, utan också när det gäller de grundläggande principer och den ideologi som bör genomsyra även varje nämndemans förståelse och insikter och kanske till och med ödmjukhet inför det uppdrag som man är satt att utföra.
Men om vi säger så här då, för att bli så att säga riktig domare eller gå domarbanan eller få sitta som rådman eller fiskal eller assessor eller vad det nu är, då har man ju liksom passerat ganska många filter. Man har gått en juristutbildning och sen så har man liksom gått den här långa domarbanan och man har suttit på möten och man har lärt sig hur saker och ting ska gå till och man är välutbildad och så vidare. Då liksom, hur kan det vara så att det är domstolarna som på något sätt brister i utbildningen av nämndemän? Eller är det så att man liksom, eftersom det verkar finnas en brist på nämndemän, att det då blir naturligt att det är en del rötägg som liksom slinker igenom de här filtrerna? För jag menar, de flesta borde ju fatta att oaktat vad man tycker innerst inne så kan man inte sitta och applådera när någon blir släppt ur häktet. Det spelar liksom ingen roll om det är rätt eller fel beslut, men så kan man ju bara inte göra. Och man kan inte sitta och liksom käka smågodis när någon vittnar om vad man har sett i en mordrättegång. Jag menar, det fattar ju vem som helst att det inte funkar. Men vad tror du, vad är det i det att det brister? Var ligger bristerna?
Jag tror faktiskt att man kan dra en rak parallell till den diskussion som vi har haft närmast oändligt antal gånger i den här podden, nämligen om advokatsamfundet. Och jag vid lika många, oändligt många tillfällen har påpekat just att det är ett utomordentligt litet antal advokater som beter sig så där illa. Men, och det är samma sak här, det är tillräckligt många för att man ändå ska kunna prata om någon form av systematik i det här felet och kanske till och med systemfel. Och då växer ju den fråga som du just ställde. Var ligger problemet? Var ligger felet? Och jag kan inte landa i någonting annat än att domstolsvärlden här, alltså domstolarna som individuella oberoende enheter och myndigheter, men också Domstolsverket har ett stort ansvar att se till så att den här typen av avarter då motas redan i grinden och inte i samband med att förhandlingar har inletts eller avslöjas i så att säga brinnande stund i rättssalen, utan det här ska stävjas från början och då slipper man ju de här problemen, om vi nu ska ha ett nämndemannasystem överhuvudtaget. En annan mer principiell reflektion tycker jag över den här typen av ärenden som på något sätt rimmar illa med den syn och inte minst den formella makt som nämndemännen har, nämligen att de på individuell nivå är helt jämställda med en ordinarie domare. Det vill säga nämndeman har precis samma makt att fria eller fälla som då till exempel en hovrättslagman eller en rådman vid tingsrätten eller vad det nu må vara. Och har man nu gett dem en position och en makt och ett inflytande över människors väl och ve och livstidsfängelse och vad det nu kan handla om, så måste man också löpa hela linan ut och säga att de har då i andra änden ett värde som motsvarar en ordinarie domares utifrån ett då kanske rättsstatsprincipiellt perspektiv. Och då kan man faktiskt fråga sig hur det kan komma sig att ordinarie domare är av svensk grundlag då förhindrad att kunna i princip få sparken annat än under exceptionella omständigheter och utifrån ett exceptionellt, i de här sammanhangen i varje fall ovanligt förfarande. Det har skett vid ett par tillfällen i modern tid i Sverige, medan nämndemännen då faktiskt kan entledigas och stängas av lite, jag ska inte säga lättvindigt, men ändå icke utifrån den, ska vi säga, då komplicerade och svåra process som ordinarie domare ska underkastas om de överhuvudtaget kommer i fråga att inte få vara kvar som domare. Och det här är lite intressant eftersom tanken bakom reglerna för ordinarie domare är att man inte ska kunna så att säga göra sig av med obekväma domare. Domare som dömer på ett sätt som inte statsmakterna till exempel finner vara lämpligt. Men det går onekligen att göra med nämndemän på ett betydligt enklare sätt. Även om, och det ska jag säga i sammanhanget, det finns ju faktiskt en nämnd som heter överklagande nämnden för nämndemän kanske, som väl ligger inom Domstolsverkets häng, där man då kan överklaga detta, men det går inte att jämföra med de ordinarie domarna. Det här är bara en liten allmän reflektion av mer principiell karaktär. Men för att återgå till de här nämndemännen som Dagens Juridik har skrivit om här, så är det är bedrövligt att läsa om människor överhuvudtaget som inte tar så här viktiga uppdrag på allvar.
Men kan det vara så också att man, jag läste ett av de exemplen som Karin lyfte fram här, handlade om en man i 60-årsåldern som fick sluta som nämnde man sedan en notarie sett att han hade använt en medhavd läsplatta för privata ärenden under en förhandling. Där kan man ju ställa sig frågan, utan att jag vet, om det nu hade varit så att rättens ordförande under en väldigt lång förhandling hade haft en iPad och typ skickat ett sms till en familjemedlem att det drar ut lite på tiden idag, vi kommer behöva sitta efter klockan 17, jag hör av mig när jag är klar. Hade en notarie liksom uppmärksammat det på samma sätt då och liksom anmält sin domarkollega till lagmannen och sagt att hen skickade ett sms till sin fru eller till sin man och skrev att han skulle, förhandlingen skulle dra ut på tiden. Jag menar, det kan ju också vara så att det är lättare att liksom anmärka på nämndemän inom domarkåren än vad det är att anmärka på sina kollegor.
Jo, nej, men det blir ju så. Det är naturligtvis helt korrekt att det skulle sannolikt inte notarie ha gjort i samma omfattning, därför att man då kanske anser att en ordinarie domare klarar av att sköta sitt jobb ändå eller någonting i den här sidan. Det blir ju så att det vet ju alla att även om de har samma makt, även om de har samma röstetal, även om de då ska tillmätas faktiskt i många mål, inte minst i tingsrätter, så är de ju faktiskt i stor majoritet och kan avgöra friande och fällande och sådär, vilket får väldigt långtgående och stora konsekvenser, så är det ju ändå så att den ordinarie domaren har, om man får gradera det på det sättet, ett högre värde i domstolen, och att det är alla medvetna om i någon form av informell hierarki, och det kanske måste vara så. Det har ju tidigare diskuterats, jag själv lyft frågan vid ett par tillfällen när det gäller till exempel jävsproblematiken, att ett mer uppmärksammade rättegångarna i modern svensk tid, nämligen den så kallade Pirate Bay-rättegången, så var det ju en nämndeman vid Stockholms tingsrätt som visade sig ha ett mycket minimalt men dock intresse i upphovsrättsfrågor. Han hade tidigare i sitt liv varit medverkande i ett sammanhang för experimentell jazz, om jag inte minns fel, och fanns därför registrerad hos intresseorganisationen STIM för att kunna få ett par ören varje gång den här experimentella jazzskivan eventuellt spelades, vilket inte alls var någon stor hit kan vi säga, va? Utan det handlade ju om några kronor då och då, men av principiella skäl så ansågs han vara jävig i Pirate Bay-rättegången. Och jag roade mig då själv med att titta på domarna i högsta domstolen och kunde då konstatera vid den här tidpunkten att ett utomordentligt stort antal av de justitieråden som då var verksamma i högsta domstolen själva hade immaterialrättsliga, alltså upphovsrättsliga intressen i form av bland annat utgivna böcker och annat som då kunde anses att de skulle teoretiskt sett kunna vara jäviga i en process som handlade om just upphovsrätt på samma grund som den här nämndemannen. Men jag har utomordentligt svårt att tro att någon skulle kunna komma på tanken att föra en jävsprocess emot en femsits justitieråd i högsta domstolen för att alla hade till exempel då skrivit väldigt kommersiellt gångbara böcker inom till exempel juridisk doktrin, som då i branschen i varje fall är närmast att betrakta många gånger som referenslitteratur, va? Till skillnad från den här stackars då jazzmusiken. Så att det blir ju en skillnad på något sätt, även om det naturligtvis är samma sak, att jäv föreligger om man då vid objektivt betraktande kan känna att den här personen faktiskt kan misstänkas ha andra intressen, och det gäller ju samma för justitieråd som för nämndemän. Så att svaret på den där frågan är naturligtvis att det beror på vilken typ av domare man är. Är man ordinarie domare så gäller ett informellt regelverk, och är man nämndeman så gäller ett annat informellt regelverk.
Det jag tycker är allvarligast är ju liksom nämndemännen som har entledigats. Ja, men just de här två exemplen vi nämnde där med käka godis och applådera såklart, men också sitta och sova och sådär och visa bristande förståelse för saker och ting som ska prövas. Jag menar, det är ju faktiskt sånt som de facto påverkar processen. Sen har vi ju uppmärksammade exempel med den här mannen som stal toalettpapper papper och sådär. Det är klart att det är inte bra heller, men jag menar, vi har ju exempel på justitieråd som har dömts för snatteri och liknande. Den typen av brottslighet kommer ju alltid finnas i alla yrkesgrupper, men det finns ju alltid personer som gör sig skyldiga till brott på sin fritid. Det går inte att komma runt, men just den här, får man säga, respektlösheten för domstolsväsendet och processen, att sitta och sova eller äta godis eller applådera åt en viss utgång och sådär. De exemplen tycker jag är klart mer allvarliga, så att säga, än att man begår ett stöldbrott på sin fritid. Håller du med mig?
Ja, även om man inte som domare, allra minst högsta domstolen, ska vara en tjuv, det tycker jag inte man ska behöva acceptera. Så är det naturligtvis så att, precis som du sa, att gå den långa domarbanan, att först bli jurist på universitetet och sen sitta ting och sen, om man nu går klassiska banan i genom hovrättsvärlden med att bli fiskal och assessor och sen söka ordinarie domartjänster, då har prövats väldigt många gånger, och förhoppningsvis de som kommer ut där på andra änden behöver inte vara Guds bästa barn, men de är i vart fall inga omdömeslösa kriminella personer, det får man verkligen hoppas, va, i någon mening.
All right, Stefan, nu händer grejer på den stora mediescenen. Vi har ju tidigare i den här podden pratat om att det kunde vara bra att man i vissa fall kunde låta allmänheten få ta del av olika saker och komma in i vissa rum som kanske inte alltid är så lätt att komma in i, för att man ska kunna få en större förståelse för hur delar av rättssystemet fungerar. Nu har Sveriges Television 2 stycken intressanta, ska vi kalla det, dokumentärprojekt som kommer att publiceras under maj månad här, som verkligen tangerar det som vi ofta pratar om i den här podden. Vi har en journalist som har suttit inlåst på en anstalt i 30 dagar och dokumenterat livet inne på en klass 3-anstalt i Halmstad, tror jag, om jag inte minns helt fel. Och sen redan nu på söndag så har den nya serien Advokater premiär, där ett tv-team har följt 3 stycken brottmålsadvokater i Stockholmsområdet, varit med på förhandlingar och klientmöten och till och med inne på anstalt och så vidare. Jag intervjuade advokaten Kristoffer Stare häromdagen som berättade om sina upplevelser av att ha ett tv-team i hasorna under i stort sett hela dagarna, även var mickad, även inne på toaletten och sådär, och hur det kändes och vad han hoppades att tittarna skulle ta med sig när de hade sett de här avsnitten och sådär. Det är ju spännande, tycker jag, att vi får se de här, ta del av de här projekten här nu under våren, och jag tycker i alla fall, även om jag inte har sett dem, att det känns som en väldigt bra grej om man vill öka förståelsen för hur det svenska rättssystemet fungerar. Vad är din känsla så här på förhand?
Nej, men jag har inte sett något av det här, men jag har sett trailern av den här på SVT Play som är utlagd, men det är ju en trailer på kort någon minut eller vad det kan vara, 30 dagar i fängelse, som ju då har premiär, om vi nu ska spoila för SVT, den 14 maj tror jag. Och där är ju den här duktiga journalisten, fotografen, dokumentärfilmaren Kristoffer Hjalmarsson, som då genom ett produktionsbolag har bestämt sig för att följa med i fängelset under 30 dagar. Det har möjligtvis framställts lite mer som om det skulle vara någon form av vallraffande än det är det alltså inte, utan alla som är där, inklusive andra fångar, eller riktiga fångar, och personalen vet ju att det är så att han är dokumentärfilmare och att TV finns med i det här sammanhanget, och därmed så kan han ju då så att säga inte skildra den verkliga upplevelsen av att faktiskt sitta på kåken som ett, om man då säger, äkta vallraffande skulle kunna gett. Men icke desto mindre så får man ha förståelse för att det är i princip uteslutet, eller det är i vart fall väldigt, väldigt svårt i Sverige att försöka göra den typen av vallraffande reportage, och att det här är good enough, eller det är till och med bättre än så, det är väldigt, väldigt bra att någon faktiskt gör det här och försöker då, utan att ha sett programmet, ändå skildra en verklighet som för många är främmande, och som många, trots att det är främmande, har väldigt mycket uppfattningar om, när det gäller att det skulle vara som att bo på hotell och så vidare, som många då vanliga människor kanske tror, som aldrig har satt sin fot inne på en kriminalvårdsanstalt. Så att jag tycker att det är hedervärt att man då gör den här typen utav dokumentära satsningar, och även när det gäller de här tre försvarsadvokaterna då, som man följer med i alla typer av ärenden som jag förstår att det kommer att handla om, så är det ett sätt att försöka skildra en värld som, jag kan väl säga då, inte SVT alltid har varit intresserad av att skildra. Jag som då själv i 30 år, eller ja, det är 30 år nu snart, ja, det är mer än 30 år, har haft ena foten i juridikens värld och andra i medias värld, och långt innan jag hamnade som chefredaktör på Dagens Juridik så jobbade jag med de här frågorna i olika dokumentära sammanhang, även i TV. Va? Och SVT var i princip iskalla inför att göra såna här skildringar i många, många decennier. Och det som var tacksamt var snarare att jobba mot kommersiella kanaler. Jag var redan för 30 år sedan då med och byggde upp då programmet Efterlyst på TV3, som då var helt nydanande, och gjort ett stort antal sådana här dokumentärer kring både rättsprocesser, rättsfrågor, ren juridik, civilrätt och även mer operativt polisarbete genom åren. Och det har alltid varit då de kommersiella kanalerna som visat intresse för den typen, och inte då SVT. Sen skedde någon förändring där när professor Persson, Leif G.W. Persson, som jag för övrigt själv då jobbade mycket med på 90-talet i just Efterlyst, kom in och gjorde det här succéprogrammet på SVT, à la bonne heure, som han nu ska tillbaka till, som jag har förstått det, med Camilla Kvartoft. Va? Och sen har ju det här blivit intressanta frågor, och även politiskt så vet vi ju att kriminalfrågorna ligger top of mind, vilket de aldrig har gjort tidigare i Sverige, och eftersom det gör det politiskt så blir det plötsligt intressant för public service att också skildra det på ett mer dokumentärt sätt, så att de är med sin tid här i SVT.
Men jag kan ju liksom till en början, alltså jag har tjatat om det här jättelänge, och jag tycker att det är superbra att man både liksom skildrar livet inne på en anstalt men också följer med de här advokaterna. Jag kan verkligen se värdet i det hela. Jag hoppas att den som inte är så insatt i de här frågorna kan liksom se vilka viktiga och svåra arbetsuppgifter som en försvarsadvokater, en brottmålsadvokat, en advokat överhuvudtaget ställs inför och arbetar med varje dag. Och jag tycker att det är bra att man får se att det kanske inte alltid är liksom solsken och liksom goda middagar när man sitter på anstalt också. Men jag kan ju också se, inte minst om jag tittar på det här advokatprogrammet, vissa farhågor, för jag är inte helt säker på att den som så att säga inte är vänligen eller vänligt inställd från början kommer att tycka liksom att det är kanon att se en glad försvarare som vinner ett mål eller sådär. Då tror jag liksom nästan snarare att den negativa bilden av försvarsadvokater kan befästas och sätta sig ännu hårdare, och därför kan jag hålla med Kristoffer Stare som i intervjun med mig sa att han hoppas att hans kollegor är tacksamma för att någon vågar utsätta sig för den exponering som den här serien trots allt kommer innebära.
Ja, det jag tycker möjligtvis är positivt är att man inte, som jag har förstått det, i en sån här serie kommer att skildra de mest spektakulära rättegångarna och de här stora målen som vi annars alltid får se i annan nyhetsmedia, utan det här är, som jag förstår, högt och lågt och en försvarsadvokats vanliga vardag, och med detta då följer att allmänheten får viss inblick i även det som inte är normalt, så att säga, föremål för debatt och diskussion. Och där kan man kanske önska sig att du får en ytterligare nyans till inte bara advokatens funktion och uppdrag och position i vår demokratiska rättsstat, utan också att man på ett annat sätt kan se att det inte alltid är så dramatiskt. Det inte alltid handlar om terrorrättegångar och gängkriminalitetsrättegångar och så vidare. Och då tror jag nog att man har kommit en bit på vägen i att visa upp det här. Sen får man ju hoppas att de utifrån sitt advokatetiska perspektiv både för sina klienters räkning tillvaratar klienternas intressen på precis samma sätt som om de inte hade varit föremål för tv-filmning, men också att de då på ett pedagogiskt sätt för allmänheten kan förklara den här rollen som då onekligen är så svår att förklara för vanliga människor, i varje fall väldigt många vanliga människor, att det här är inte någonting som är lite grann spel för galleriet, att vi har även advokater tydligen som måste försvara folk som anklagas för brott, utan att det är en absolut oundgänglig nödvändighet för att vår rättsstat och vårt rättssystem överhuvudtaget ska fungera. Det tror jag är den absolut viktigaste uppgiften som alla då brottmålsadvokater har i de här sammanhangen, att verkligen förklara det, att det här är inte en någonting som Sverige har för att det ska se bra ut, utan det här är någonting som behövs inte för den tilltalades del bara, utan för att överhuvudtaget hela systemet ska fungera i den då kontext som vi då dagligen arbetar i våra domstolar, nämligen den kontradiktoriska eller då akkusatoriska systemet som ställer krav på att du har två parter och så vidare. Det här tror jag är liksom, det här är top of mind för varje advokat att försöka få ut. Frågan är bara om man lyckas.
Ja, och du för mig in på en annan fråga som jag tänkte vi skulle prata om, för det här är ju inte enkelt alltså. För någonstans så är det så att vi har pratat om det 1000 gånger, den här liksom, så att säga, pedagogiska uppförsbacken som i stort sett alla advokater befinner sig i från början, och inte minst de som då jobbar med brottmål. Och för inte särskilt länge sedan så intervjuade jag generalsekreteraren för Norges advokatsamfund som heter Merete Smith, och norska advokater som jobbar med offentliga uppdrag, det vill säga målsägande beträdesuppdrag och försvararuppdrag, har i olika omgångar den senaste tiden gått ut i strejk för att man anser att man får inte betalt för det jobbet man gör, speciellt inte i de så kallade taximålen där man då får liksom en ersättning enligt en fast schablon, lite oavsett hur mycket tid man behöver lägga ner på det här målet och hur lång tid det tar att avgöra målet vid huvudförhandling och så vidare. Och hon ger ju en väldigt liknande bild av den som finns i Sverige, att det är svårt för rättsliga biträden, advokater och andra som arbetar med de här frågorna att, så att säga, övertyga politikerna om att det här är viktiga frågor att satsa på, att man måste öronmärka pengar för att det här är en rättssäkerhetsfråga. Personer som blir misstänkta för brott har rätt till ett korrekt försvar. Personer som är brottsoffer måste kunna få målsägande biträden som tillvaratar deras rättigheter och så vidare och så vidare. Men om man inte ens lyckas övertyga politikerna som ändå har ansvar för den här typen av frågor om att det här är en viktig rättssäkerhetsfråga, hur ska de här advokaterna i den här SVT-serien kunna övertyga allmänheten om att deras jobb är väldigt viktigt? Jag tror inte att det är så enkelt.
Nej, det här är jättekomplicerat, och jag vet inte egentligen hur man ska kunna göra det på ett bra pedagogiskt sätt, men att politiker då inte, i varje fall utåt sett, visar ett större intresse för det, det har nog en sån enkel förklaring som att det inte är politiskt opportunt att ta hem röster på, det vill säga att stärka polis- och åklagarsidan så mycket det går, det vinner man röster på, men att stärka försvararsidan och se till så att det blir en balans i det här, det vinner man inga röster på. Det här låter ju inte bara cyniskt utan också fullständigt korkat i förhoppningsvis mångas ögon och öron, ska jag säga, men det vet ju alla som på något sätt befinner sig i den här branschen och i den politiska världen att det stämmer ganska väl det jag säger. Det finns ingen politiker som har gått till val på att nu ska vi stärka rättssäkerheten för misstänkta människor genom att se till så att deras försvarare får ett ökat antal timmar som de kan lägga ner på försvar till exempel.
Men vi har ju ganska ofta i den här podden fokus mer på advokater och så än vad vi har på den andra sidan, om vi ska säga så, åklagare. Jag tycker att det hade varit väldigt intressant om man också kunde få följa med en åklagare i den personens vardag. För det kan ju också lätt te sig eller liksom tyckas utifrån, som att en åklagare får en anmälan på sitt bord och sen så väcker man åtal och liksom glömmer bort att faktiskt åklagarna även har en objektivitetsplikt och de ska vända och vrida på saker och ting och de väcker liksom inte åtal lättvindligt och de ska fundera på häktningsfrågor. Och det finns ju jättemycket sådana här dilemman som, eller jättemånga dilemman som åklagarna ställs för hela tiden. Åklagarna är ju en lite icke-dokumenterad yrkesgrupp, och det finns väl skäl till det, för att det är svårt att liksom skildra vardagen för någon som arbetar med hemliga saker. Men jag hade tyckt det var superintressant att få följa med en jouråklagare under en helg. Hur många ärenden är det som kommer in? Hur många beslut fattar man? Hur mycket arbetar man? Vad är det för liksom avvägningar som görs och så vidare? Tycker inte du också att åklagaren är en liten odokumenterad del av rättsväsendet?
Ja, och det är intressant, för det är inte bara i Sverige det är så. Jag tror att det här i grunden handlar om den vanliga mediedramaturgin som kan ödsla hur mycket energi och kraft som helst på att skildra då polisen och framförallt det operativa, både kriminalpolisarbetet i form av klassisk polisen lägger pussel, deckar, gåtor, men också då poliser som i någon mening står i någon form av, i varje fall filmiskt sett, kulregn för att de ska vara hjältemodiga och riddaren mot draken och rädda jungfrun och sådär. Där kommer ju då den mer akademiska delen av det här efterspelet att falla i en mycket mörk skugga då, nämligen åklagarna. Och jag har själv många gånger, jag har själv till och med undervisat, medverkat på åklagarutbildningen vid ett stort antal tillfällen, och jag brukar säga i pauserna och mellan skål och vägg och så där till både åklagaraspiranter men även till åklagare och hela vägen upp till de riksåklagare som jag genom åren haft förmånen att få lära känna genom mitt arbete, att det är en lite utmaning att få fram åklagarens funktion i media och även i kanske den mer dramamässiga skildringen i film- och tv-serier. Men den skulle göra sig väldigt bra där om man då lyfter fram åklagarnas båda roller. Dels den operativa rollen som förundersökningsledare, inte minst i väldigt kvalificerade utredningar där det i princip alltid är en åklagare som är FU-ledare när det gäller spaningsmord och när det gäller då väldigt grov organiserad brottslighet och så vidare. Och den rollen är det ju många som inte ens känner till. De tror ju att det är alltid en spaningsledare från polisen, någon gammal ärrad kommissarie som ligger i skilsmässa och som smygsuper lite grann så där på sitt tjänsterum som löser de här brotten, när det i själva verket är en åklagare som faktiskt leder utredningen, även om en stor del, ska man ju säga, av polisens arbete sköter sig så att säga genom då just spaningsledarens försorg, så är det ändå en förundersökningsledare som sitter där, ofta i form av en åklagare. Och sen tar man då ärendet efter ett åtalsbeslut in i rättssalen, och den dramaturgi som utspelar sig där är svensk tv och svensk film generellt sett väldigt, väldigt dåliga på att dra nytta av, medan då både Storbritannien och för den delen inte minst USA ju dryper utav extremt många väldigt bra rättegångsserier, advokatserier, där åklagarna har ofta en väldigt framträdande roll, och det utspelar sig i, jag menar, du räcker med att vi går tillbaka till Perry Mason en gång i tiden och vet vilken fantastisk, även om han var advokat, så var det ändå någonting som utspelade sig till stor del i liksom den juridiska världen och inte den klassiskt kriminalpolisiära världen. Så att jag tycker att åklagare har ett jobb att göra för att lyfta fram sin egen roll till en mer spännande position än vad man möjligtvis har lyckats med så här långt.
Ja, men framförallt så tror jag liksom att de skulle tjäna på att belysa den rollen som de har. För att det är ju ganska tacksamt dramaturgiskt att liksom sätta försvararen och åklagaren stenhårt mot varandra, och de är liksom motparter och de tycker alltid olika och så vidare. Ja, så är det väl säkert, och det är klart att jag fattar liksom den dramaturgin, men man glömmer också lätt bort att åklagaren har den här objektivitetsplikten. Det är liksom inte bara sikta mot ett mål, det är inte bara att få alla misstänkta personer fällda till varje pris, utan de ska ju också väga bevisningen liksom mot den bevisningen som den tilltalade och dennes försvar bara representerar, och det är liksom, det är mycket, arbetet är betydligt mycket bredare, mer varierat och större än vad det ofta ges sken av när man läser om saker i media.
Ja, det där är intressant, därför att advokaten brukar man ju ibland lyfta fram som den här ensamma hjälten som slåss mot etablissemanget för sin klient, som är en individ som har hela staten och statsapparaten inklusive åklagare, polis, kriminaltekniker och allt vad det nu må vara emot sig, rättsmedicinalverket och alla som kan tänkas hitta bevisning mot den. Och i den meningen så är då advokatyrket naturligtvis komplicerat. Men, och jag som då brukar vara väldigt advokatvänlig har ändå ett men här, advokatens uppgift är ändå att nitiskt och redligt tillvarata klientens intressen och vara 100%, och då menar jag 100% lojal mot sin klient. Medan då, precis som du säger, åklagarens roll, vilket kanske inte många, i varje fall utomstående, tänker på, den är väl så komplicerad. Visserligen har man hela den här apparaten i ryggen, visserligen så har man hela den här myndighetssfären med poliser och rättsmedicinalverk och kriminaltekniker och allting på sin sida, om jag uttrycker mig så. Men det finns två frågor här som inte advokaten behöver brottas med. Och det ena är att man som åklagare har den fulla bevisbördan, i varje fall formellt, för att det man påstår faktiskt är ställt bortom rimligt tvivel, så att den man påstår har gjort sig skyldig till ett allvarligt brott kan då kanske kastas i finkan. Va? Det är den ena komplikationen. Den andra är just det du säger. Man har ett ovillkorligt objektivitetskrav som sträcker sig, ja, det här är ju lite omdiskuterat i branschen, men i princip sträcker det sig hela vägen in i rättssalen, och som bekant så kan en åklagare återkalla och lägga ner ett åtal egentligen när som helst under en process om hen kommer fram till att det här kommer inte att hålla, eller det här är felaktigt, har visat sig vara så. Så den här objektivitetsplikten är också en pålaga på en åklagare som gör en uppgiften och uppdraget både mer spännande och mer komplicerat än vad kanske många egentligen tror. Och med detta sagt ska man ha klart för sig att samma objektivitetsplikt naturligtvis i någon mening gäller poliser, men inte på detsamma formella sätt som det gör för åklagare. Och den balans som, och kanske många gånger till och med konflikt, som finns mellan en rättslärd åklagare som förundersökningsledare och en mer, ska vi kalla det för, mer operativt lagd spaningsledare som är polis, den konflikten kan många gånger vara väldigt spännande och intressant att skildra också, därför att poliser vill så att säga sätta dit buset, och det ska de få göra, men det måste också då balanseras upp av en juridiskt kunnig åklagare som inte bara vet vad man får göra utifrån ett så här behov av proportionalitetsbedömningar och sådär, utan också vilka rekvisit som måste täckas utifrån då den bevisning som rent operativt poliserna faktiskt ska plocka fram för att det här brottet är begånget utav den person som kanske då förhoppningsvis ska kunna åtalas också, som sitter i häktet. Så att det är hur vi nu kommer över på åklagarrollen ifrån att prata om en advokatserie, men för all del, jag tycker att det mycket väl skulle kunna göras insatser för att visa på de här, vad är det, 1200 människorna i Sverige som jobbar för sina åklagarlöner.
Ja, men det är fullt rimligt. Nu får det ju kriminalvården och advokaten här som får uppmärksamhet i två stora satsningar på Sveriges Television. Då är det rimligt att man pratar också även om de andra aktörerna. Så har vi liksom täckt in allihopa i hela det här avsnittet. Det började med nämndemän och gick över till advokater, och så lite kriminalvård och sen lite domare och så lite åklagare på det. Så att vi har täckt liksom hela rättsväsendet på 40 minuter. Det är bättre än SVT.
Jag fick in lite rättsmedicinalverk och så där, lite kriminaltekniker på det heter inte SKL längre, det gjorde det när jag var ung. Numera heter det NFC, va? Nationellt forensiskt centrum.
Så är det. Du, imorgon är det röd dag. Då är det den 9 maj och det betyder Kristi himmelfärd. Vad ska du göra?
Jag är ju sån här tråkig gubbe, så att jag sitter här ute på mitt landställe redan nu med mina två katter och tittar ut över nejden, och jag kommer nog förbli även här. Jag ligger lite efter med ett par andra arbetsuppgifter, så att jag kanske tvingas att jobba lite grann i, trots att det är röd dag. Vi spelar ju in det här, idag är det onsdag då på inspelning, men våra lyssnare kanske då inte få möjlighet att höra våra ljuva stämmor förrän på fredag när det här publiceras. Är det inte så, Ville?
Precis, och då är det ju någonting som är kanske det svenskaste som finns, nämligen så kallad klämdag. Jag kan inte tänka mig att det finns något annat land i hela världen som pratar om squeeze days eller klämdagar. Jag har aldrig hört talas om, men det känns väldigt svenskt i alla fall. Och då kan man få
lyssna. Det kan man säga, det är en... Det kanske till och med är så att idag är det dag för röd dag, och då antar jag att man på ett stort antal myndigheter har någon uppfattning om att man bara behöver jobba halvdag, eller kanske till och med så att man bara behöver jobba halvdag enligt någon kollektivavtals liknande företeelse. Va? Och det innebär då att på fredag är det ju inte dag för röd dag utan dag för vanlig helg, men att det är en klämdag innebär ju då att många kanske på ett eller annat sätt inte presterar fullt ut heller då. På så sätt så blir ju en sån här enstaka röd dag, ja, det blir liksom tre dagar som inte blir som de skulle ha varit en vanlig vecka i varje fall. Det kanske var elakt sagt, men det finns ju goda exempel på i mitt praktiska liv när jag har sett att det inte blir full effektivitet de här dagarna. Det gäller både myndigheter och för övrigt privata sammanhang. Det var bara en allmän reflektion så här på sluttampen av den här podden, men det är ju så kallad klämdag.
Ja, men så är det. Poddar är väl till för allmänna reflektioner. Hade det inte varit det så hade jag stängt ner ljudet på det redan för 42 minuter sedan. Ja,
Och kan jag få avsluta med att säga att det här gamla uttrycket som jag själv efter då, över 30 år i branschen har fått lära mig, att det heter polislördag. Det innebär att vanliga fredagar efter lunch så kan man knappa ur sig och sätta sig på så kallad extern förrättning, och sen så kallar man det för en polislördag för att man egentligen hade extern förrättning som inte var helt tjänstanknutet. Därmed så tycker jag att vi ska avsluta den här podden.
Ja, exakt. Vi tar ju polistorsdag här då redan nu, eftersom det är onsdag den 8 maj, klockan är 16.30, så det passar väl alldeles utmärkt att säga tack till alla er som har lyssnat på den här veckans avsnitt av Dagens Juridikpodden. Vi hoppas att ni fortsätter att lyssna på oss även i framtiden, och jag önskar er alla en trevlig Kristi Himmelfärds helg, så är vi tillbaka nästa vecka igen. Då är det slut på röda dagar och annat. Ja, det kanske inte är, det kommer nationaldagen sen också, men det börjar i alla fall närma sig slutet på denna helgtäta vår, och vi närmar oss sommaren. Ha en trevlig helg, så hörs vi nästa vecka. Hej!
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, I'm Guy Raz, and on my show, Wisdom from the Top, I talk with CEOs and business leaders about the toughest challenges of their careers.
There's lots of ways to measure success.
Sometimes a company has to bet against itself.
We wanted to set ourselves apart by having a point of view.
Businesses really impact people's lives in pretty fundamental ways.
On Wisdom from the Top, some of the greatest business leaders of our time share their intimate stories of leadership, innovation, and transformation. Stories you won't hear anywhere else. Check out Wisdom from the Top only on Luminary. Now, back to your show.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.